Vi ska studera lite grann begreppet tro den här eftermiddagen, hade jag tänkt. Och till det ändamålet får vi en väldigt bra orientering i början av Efesierbrevet. Det andra kapitlet, de första 10 verserna. Brevet till Efesus, kapitel 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tid visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Vilken underbar text. Vilket budskap. Vi var en gång vredens barn. Men Gud mötte oss inte med vrede, utan med barmhärtighet, kärlek, omtanke. Och det är ju inte nog med att vi har fått en helig ande. Han har i beredskap också en överväldigande godhet som ska visas oss i kommande dag. Här är det inget knussel. Men vi noterar i den här texten att frälsningen är Guds verk till 100%. Det är inte bara så att vi inte kan lämna något bidrag. Vi får inte lämna något bidrag. Och därför blir det så tokigt ibland när vi ändå försöker. För det gör vi ju. Utan det är en viktig poäng att vi ser det här. Av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåvärd. Augustinus tror jag var den första som fastade i det här. Han lär ha tagit en annan text till ursprung för sitt grubblande. Men tanken var i alla fall denna. Att om Gud gör alltihopa, varför blir då inte alla frälsta? Så det är en intressant tankefälla. En grop som många har varit nere i och som är svår att ta sig ur. Vi sätter upp en varningstriangel vid sidan av. För att den nöten kan vi inte knäcka. Vi sysslar nu med frågor där vår kunskap verkligen är ett styckverk. Ett sammelsurium av små fragment. Pusselbitar som flyter lite hit och dit. Vi får bara ta fasta på det som vi kan yttra oss över. Och det här med frågan om predestination, för det var det Augustinus fastnade i. Han sa att Gud har redan förutbestämt vilka som ska bli frälsta. Loppet är kört innan det har börjat. Och reformatorerna tog upp den här frågan. Luther var och nosade på den, men han var lite skeptisk. Calvin däremot tog den med hull och hår. Så inom reformärt kristendom så hör man ibland det här. Att Det är nog bäst att du kämpar och ber om att få bli frälst, men det är inte säkert att du blir det för det. Utan det återstår att se. Det tror jag lyckligtvis inte är sant. Gud vet nog. Men han har inte gjort någon chanslös. Men Gud har utvalt, står det ju på många ställen. Ja, det har han. Han har utvalt. Men kärleken är alltid utväljande. Och Gud är stor nog att kunna välja allihopa. Var och en som får ta emot Guds nåd och Guds kärlek är utvald. Men det betyder inte att någon är bortvald. Så att vi får hålla reda på termerna och begreppen här. För att det är viktigt att vi inte fördunklar Guds nåd. Det är ju ändå av den vi blir frälsta. När vi nu tittar på frälsningen här så av nåd genom tro. Och det är ju alltså viktigt att vi slår fast att nåden såväl som tron är Guds verk. Och det har ju varit en del olika synpunkter på den frågan, inte minst under senare tid. Då man skulle öva trons muskel och göra någon sorts andlig bodybuilding. Därför att tron liksom var någonting som människan kunde öva sig i. Det är helt klart att ju mer du umgås med Herren, desto mer öppnar du dig själv för både nåden och tron. Men det är ändå viktigt att vi lägger en klar gräns och säger det att det här har ingenting med prestation att göra. Utan den här texten tycker jag är viktig därför att den stryker under precis detta att tron är motsatsen till all prestation. Tron är ett prestationslöst tillstånd. Och det är en insikt som man bör bära med sig. Därför att om vi läser en text som där vi tycker att tron är någonting som krävs, så kan vi från början veta att detta är inte sant. Jag har missförstått. Eller eventuellt han har missförstått. Därför att tron är just i sin egenskap, sin grundläggande funktion, ett prestationslöst tillstånd. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Så underbart. Och så nervöst det kan bli. Oj, vad mycket själavård jag har haft med människor som desperat undrat vad är nu min väg här och vad är det för gärningar som Gud har förberett och hur ska man få reda på hans plan och hur ska man kunna höra vad han säger och så vidare. Jag tror att vi ska ta till oss lite avslappning. Därför att Gud har förberett goda gärningar. Men jag tror inte att han alltid förelägger oss precis vilka goda gärningar vi ska göra. Därför då blir du en fjärrstyrd robot och det är inte meningen att du ska vara. I så fall så kommer du krympa som människa tills du till sist blir nästan osynlig. Utan du själv har en stor frihet att välja vilka goda gärningar du vill göra. Och Gud ställer gärna upp för att samråda med dig. Han kan ju till exempel tala om för dig att det där ska du inte ge dig in i, det farliga saker. Människor som säger jag hör Guds röst 24 timmar om dygnet, de är jag lite rädd för. Det brukar kännas lite märkligt. Men Gud har förberett goda gärningar. Framförallt genom att han har förberett dig till att bli den kärlekens ambassadör som du längtar efter att få vara. Att få växa i det här. Få ta emot det med allt vad det innebär, både av glädje och vånda. Kristendomen gick ju tidigt ut i den hedniska världen. Redan när vi kommer till ungefär år 100 efter Kristus så är kristen tro i praktiken en affär för hedningar och inte för judar. Utan när kristendomen då går ut i det romerska imperiet utanför Israels gränser, så möter den grekisk filosofi. Platon och grabbarna, ni vet. Och många av de klassiska filosoferna var lite gammalmodiga när kristendomen kom. Men människor var i alla fall vana vid att tänka på filosofers vis. Och det innebar att tron förändrade sin karaktär. När man börjar läsa de gnostiska skrifterna, som ju alltså var det som blev urspårningen för den kristna tron när den kom ut i hedna världen, så har alltså tron förskjutits från att ha med kärlek att göra till att ha med de egna känslorna att göra, och det blir filosofi och läror och spekulationer av alla möjliga slag. Och i praktiken höll man ju på fram till senmedeltiden med att försöka att kombinera grekisk filosofi med kristet evangelium. Och när sen Galileo och de här astronomerna började tala om att jorden kanske inte var universums medelpunkt, så reagerade kyrkan därför att Aristoteles hade sagt att jorden var universums medelpunkt. Och Aristoteles var nu vid det laget så inkopplad i evangeliet att det var svårt för kyrkan att se var den ena slutade och den andra började. Låt oss gå lite grann på spaning i den hedniska världen då. Vi slår upp i första Korinthierbrevet 4. Korint var ju den antika världens mest karismatiska församling, så långt man kan utläsa av bibeltexterna. Och i Korint hade det blivit splittring. Så småningom gick utvecklingen så långt att Paulus kände sig tvungen att tala om dessa övermåttan höga apostlar som utsuger er, förnedrar er, slår er i ansiktet och utnyttjar er. Man hade fått auktoritära, karismatiska ledare. Och när vi nu tittar i det fjärde kapitlet här, hela början av första Korinthierbrevet fram till och med kapitel 4, så är det ett uttryck för att Paulus oroar sig för hur det ska gå med församlingen, och han vill anlägga moteld så gott det går. Sannolikt var det så att det blev till en konflikt mellan Paulus och Apollos. Apollos var ju en person som Paulus hade träffat första gången i Efesus. Och När nu Paulus skriver här om splittringen i församlingen så återkommer de här båda namnen. Paulus, Apollos. Sen lägger Paulus till några namn. Somliga håller sig till Petrus och andra håller sig till Jesus. Men det tror jag var för att lite grann runda av konfrontationen i kanterna. Rimligtvis är det just frågan om en konflikt mellan Paulus och Apollos. Och vi börjar läsa i 6:e versen. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått? Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Det har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga och ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Ja, det här är ju en också vanlig dikeskörning när det gäller karismatik. Att tron kommer på glid emot prestation och framförallt då in i någonting som rätteligen måste kallas för skryt. Och här är det ju så att här är man kungar. Man regerar och man härjar i andevärlden och man stökar om och möblerar hit och dit. Och Paulus säger, jag skulle önska att det var så. Så vi kunde få göra det också. Vi skulle ha en liten chans att vara med er och flytta på lite demoner. Men så är det inte. Och detta måste ni förstå. Därför måste vi försöka att för oss själva göra en klar avgränsning mellan den tro som upphöjer människor och den tro som egentligen innebär att man blir på något sätt kanske föraktad, förföljd, förnedrad. Det är tro som är en prestation och den tro som inte är en prestation. Vi är dårar för Kristus. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Därför att skriften talar om tro i två olika tappningar. Och det gör den just i brevet, första brevet till Korint. Vi ska titta i det 13:e kapitlet. 1 Kor 13. Jag läser de tre första verserna först. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Här talar Paulus alltså om tro utan kärlek. Och den gör människan hård. Därför så talar jag gärna här om en hård tro. Därför att den saknar kärlek. Men om vi går lite längre ner. Jo, 7:e versen. Där säger Paulus om kärleken så här. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Om du har kärlek ifrån Gud, så har du tron på köpet. Fast det inte är något köp. Och då är det rätt sorts tro. Den gör dig mjuk. Men poängen är att tron ju är det som gör människan handlingskraftig. Tar vi all tro ifrån dig, så blir du deprimerad. Och då kan det kännas som ett helt företag att lyfta en tändsticka. Har du fått Guds kärlek, så har du också en handlingskraft. Därför att kärleken är till sitt väsen också tro. Och det är tro lika med trofasthet, trohet, pålitlighet. Och det betyder att den tron är grunden för relationer. En människa som har den tron går det att leva med, samarbeta med. Men den hårda tron är en typisk enmansgrej. Det är jag och min tro. Den gör människan hård. Och då är hon antingen över eller under, men hon är aldrig i samma nivå. Därför är det viktigt att vi förstår att tron kan ha två skilda aspekter som båda skapar handlingskraft. Då kallar vi den ena handlingskraften, den hårda tron, kallar vi för stolthet. Vad ska vi kalla den mjuka tron? Har ni något förslag? Ödmjukhet. Ja, alldeles utmärkt. Jag är nöjd med det förslaget, ja. Ja. För ödmjukhet är något helt annat än självfördömelse. En ödmjuk människa är handlingskraftig och i princip fri från att vara sin egen slavdrivare. Den ödmjuka människan är handlingskraftig men kör inte över folk. Jag tror jag varit inne på det förut under den här helgen, men jag säger det igen. Det tål att säga många gånger. Rättfärdighet är inte detsamma som perfektionism. Det är så grundläggande och det är så viktigt, och vi blandar ständigt ihop begreppen. Rättfärdighet handlar om att ge Guds kärlek vidare. Perfektionism däremot, det handlar ju om att jag vill om möjligt vara bättre än alla andra. Jag vill att ingen ska kunna säga någonting om mig som jag tycker är ofördelaktigt. Och det är ju vår naturliga reaktion. När man första gången stöter på begreppet rättfärdighet, så är det ju de banorna vi tänker. Och det är ju en följd av syndafallet. Men att få upptäcka att livet kan bygga på helt andra grundvalar. Det är en lycka utan like, därför att då känner man att detta är ju sant. Det är så här det tänkte vara.
Vi bläddrar bakåt lite grann till Romarbrevet 3. Det är väl ord som vi har läst förut, vill jag minnas, men de är slitstarka och bra.
För jag vill poängtera att undervisningen om rättfärdighet innehåller hela tiden varningar för berömmelse. Och vi kan göra det till en enkel tumregel och säga att där det finns berömmelse, där finns det också fördömelse.
27 versen. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och vi förflyttar oss till 4 kapitlet. Och läser från början där. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd, utan som något som han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
Här finns nu en väldigt viktig detalj. Nämligen detta att vi blir räknade som rättfärdiga. Och ibland kan vi ju tycka att Gud räknar lite konstigt. För att vi skulle kanske önska att vi var lite mer perfekta just. Men när du blir räknad som rättfärdig, så har Gud tagit in dig i sin familj. Du är inte för den skull inte färdig. Du är inte slutprodukten i Guds arbete, den kommer först senare, i nästa liv så att säga. Men du är ändå adopterad in i Guds familj. Du är med i den grupp som Gud har sagt att den ska jag göra färdigt. Så på det sättet är du räknad som rättfärdig. Och det betyder ju alltså att Gud sätter inte ett pris på din relation med honom. Därför då är ju tron återigen bara ditt tappra försök att lyfta dig själv i håret. Utan du är välkommen in i Guds familj. Och jag brukar ibland säga för säkerhets skull att det är du som bestämmer om du ska höra till Guds familj eller inte. Dörren står öppen och det är bara att knalla på. Och säga att jag vill vara med. Kristus har lidit för alla och uppstått för alla. Och alla såna här depressiva tankar som man drabbas av ibland. Att Gud kan väl inte ha den dåliga smaken att han vill ha mig. Så vill han det i alla fall. Därför det finns ingen gräns på vad han kan göra. Just med dig som råmaterial. Det är underbart. Och det handlar bara om att du får umgås med Herren. Därför är det det som förvandlar oss. Gud smittar med sin rättfärdighet. De här två slagen av handlingskraft som jag nu har talat om. I det ena fallet så kan vi kalla det för
självförtroende. Det är den tro som blir hård när den växer. I det andra fallet talar vi om Guds förtroende. Och det är därför som tron blir på något sätt en ofrånkomlig ingrediens i livet ihop med Gud. Om du ska leva ihop med en annan människa så måste du också ha tro. I den meningen att du måste vara pålitlig. Det går inte att leva med en lögnare även om han är snäll. Men just detta att vi får leva med ett växande Guds förtroende därför att vi blir allt mer förtrogna med vem Gud är. Det är ju kunskapen om Gud som levande kunskap betraktat som förvandlar oss. Och så fort man nämner ordet självförtroende så kommer ju genast den associationen att jag har ju egentligen ganska dåligt självförtroende. Ja, men det är ju alltså en bit av vår kultur som inte nödvändigtvis behöver vara sann. Att man måste ha självförtroende. Därför att det är ju en viktig självklarhet att har jag inte självförtroende så går det inte att leva. Jo, med Guds förtroende går det. Men i slutet av 1800-talet fanns det en kompositör i Österrike som hette Anton Bruckner. Hans första symfoni bär nummer 0. Die nolte, står det. Den nolte symfonin. Därför när han hade skrivit färdigt den så gick han med sitt partitur till en berömd dirigent och bad att han skulle uruppföra verket. Och dirigenten satt och bläddrade en stund i partituret. Och så frågade han plötsligt, var är andra temat? För att Mozart hade alltid två teman i sina symfonier och Beethoven med. Och den här dirigenten kunde inte tänka om. Bruckner hade bara ett tema. Och Bruckner blev så rädd. Han slid till sig partituret och gick hem och lade i byrålådan. Och där blev det liggande tills efter hans död. Han var absolut, hade noll självförtroende. Men han skrev 10 symfonier, han skrev några mässor och han var en utsökt improvisatör på orgel. Mot slutet av sitt liv var han i London och improviserade efter teman som han förelade honom. Och folk var alldeles i gasen. Under en period så var han också lärare i komposition på Wiens musikaliska akademi. Eleverna älskade honom och kollegorna avskydde honom för de visste inte riktigt hur de skulle etikettera honom. Han levde ett så annorlunda liv. Men han hade noll självförtroende och ändå hans liv var rikt. Och jag vill bara nämna det här som en liten tanke om att det är kanske inte så nödvändigt som vi tror. Utan ofta är ju det vi kallar dåligt självförtroende i själva verket handlar om att vi litar inte på andra. Och ju mindre jag litar på människor i min omgivning, desto mer måste jag lita på mig själv. Men att få upptäcka Guds förtroendets fantastiska dimensioner, när Paulus beskriver det här att ja, vi hungrar och vi sliter och vi törstar och faror bland falska bröder och faror i öknar och hav och vad det är han skriver om i ett annat sammanhang. Hur orkade han? Hur gick det här ihop? Ja, han hade fått en stor nåd när han kom till Damaskus och skulle förfölja församlingen. Och det räckte säkert långt. Men så fanns ju Guds förtroendet. Det finns hela tiden en tacksamhet och en lovsång när han skriver om Guds verk i hans och i våra liv. Herre, lär oss på djupet att förstå det här med den mjuka tron. Och vi vill söka den handlingskraft, den förmåga att fatta beslut som den mjuka tron kan skapa i våra liv. Herre, ta hand om var och en av oss som tycker att självförtroendet är i botten. Jag ber att ingen ska känna sig utpekad av det jag sagt. Utan vi ber, Herre, att du ska ge den tro som befriar oss strängt taget från oss själva. Ja, vi ber för dem som kanske har fått vad jag brukar kalla karismatiska brännskador. Vi bär fram de blåmärken och sår och frakturer som vi kan ha fått i kollisionen med den hårda tron. Hjälp oss att förlåta var och en, Herre, som har utnyttjat oss, härjat med oss, förnedrat oss. Herre, du som säger att vi ska lära dig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Det vill vi verkligen göra, Herre. Utgjut ödmjukhetens and. Och lös oss in från både skam och stolthet. Som är samma valuta. Tack, Herre, att det finns ett alternativ. Att man faktiskt kan både känna och förstå att det är det som är livet självt. Amen.